Ni hör dörrarna stängas bakom er. När jag predikar, då lämnar ingen. Därför, nej det är det inte, utan vi har som vana att när vi börjar predika, när söndagsskolan, söndagsklubben har gått, så stänger vi dörrarna för att skapa lite avskildhet här om det blir lite spring där ute när grupperna är klara och så här. Så att känn dig fri att gå om du vill eller behöver. Har ni haft en bra helg? Ja, fint. Jag hade förmånen att vara här i fredags också. Hänga med det här gänget på BU och tala lite till dem. Och Mikaela var ledig, så hon frågade om jag kunde vara här. Så det är ju en förmån att få göra det ibland. Och sen igår så var vi på hockey i Linköping, hela familjen. Och innan det så skulle vi äta på en thai-buffé i Linköping. Och då var det väldigt, väldigt trångt och vi kom in där och försökte hitta någonstans att sitta, och så hittade vi ett bord med plats för fyra, så jag satte mig lite på kanten där, och när jag ställde ner min tallrik och satte mig ner så satte jag foten till bordet, som gjorde att det välte. Så då fick jag thai-buffén i knät och delvis på golvet. Så att jag försökte tvätta av mig så gott det gick, men så jag kunde liksom lukta lite på friterad kyckling och så här. Så känner ni att det osar lite nu? Jag kanske inte skulle ha tagit samma klä. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag tänkte att vi skulle säga någonting idag om kristen enhet. Vi lever ju i en tid av mycket spänningar och polariseringar på olika sätt. Tonläget höjs i samhället. Det är viktigt med positioneringar och att tänka det här är jag och det här är du och vi är inte överens. Och så här kan det även bli i kyrkan ibland. Och den kristna familjen har ju en slags historia av en massa uppdelningar och splittringar och har blivit oerhört brokig och mångfacetterad. Och en av de vanligaste frågorna som jag som pastor får när jag möter människor som inte är vana vid kyrkan så här är ju: varför finns det så många olika kyrkor? Och vad är det för skillnad på Pingstkyrkan och Ekumeniakyrkan och Svenska kyrkan och vad det nu är? Och det här har ju hänt för att man har dragit upp stora skiljelinjer. Man har ibland även byggt murar mellan olika grenar och olika grupper av kristna. Ibland har det kanske varit nödvändigt att utifrån övertygelse oundvikligt dela på sig. Ibland har en splittring eller en delning varit starten på ett mäktigt ingripande av Gud som den etablerade kyrkan på något sätt inte kunde hantera och omfamna, och därför blev det en egen rörelse. Det finns ganska många sådana exempel. Men många gånger så har det varit till stor skada och till stor sorg. Även för Gud, tror jag. Och det här finns ju redan i Nya testamentet, de här tendenserna till uppdelning och splittring. Till exempel så skriver ju Paulus så här i första Korintherbrevet: men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens, att inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: men jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, det är Petrus fast med ett annat ord, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad, undrar Paulus. Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes? Inte är väl Kristus delad, säger han. Och det är ju en högst relevant fråga som vi behöver ställa oss inför när vi tittar på hur kyrkan ser ut och ibland agerar, eller om man gör misstaget att gå in på något slags kommentarsfält någon gång ibland på en artikel där det handlar om ett känsligt ämne. Då blir man inte så uppbyggd av vad kristna syskon skriver till varandra. Och det är ju fortfarande frestande för oss att tänka i såna här banor. jag tillhör den här gruppen kristna. Det här är mitt gäng. Min tribe på något sätt som jag tillhör. De känner jag mig trygg med. Vi tycker samma saker. Och så finns det de där, andra kristna. Men det här är ju Bibelns budskap. Att Kristus är ju inte delad. Utan alla som tillhör Jesus tillhör ju också alla andra som tillhör Jesus. Det är det som händer i dopet. Att vi inlämmas i den stora familjen och då tillhör vi alla varandra likväl som vi tillhör Jesus. Och på samma sätt som i din biologiska familj, även om man hade önskat det vid vissa tillfällen, åtminstone i uppväxten, så kan du ju inte välja vilka dina syskon ska vara. Utan dina syskon är de är för att du tillhör den familjen. Och det är samma sak i Guds familj. Det enda vi kan göra det är att älska varandra och acceptera varandra som vi är. För vi tillhör varandra. Och det här gäller ju både inom församlingen och i hela den världsvida kyrkan. För vilka är våra syskon? Hur definierar vi det? Jo, Johannes skriver i inledningen av sitt evangelium: åt alla de som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Alla som har tagit emot Jesus har fått rätten av Gud att bli Guds barn. Och vi har ju ingen rätt att ta ifrån den titeln för någon. Utan inte ens i våran egen tanke kan ju jag ändra det faktum att en annan människa är Guds barn. Och då är ju den också mitt syskon. De är våra syskon i Guds familj. För Gud är deras far likväl som våran. Och Jesus är deras bror, den förstfödde bland många bröder, som Paulus säger. Och en av de få befallningar som Jesus ger sina efterföljare, det är ju: hur behandlar vi varandra som syskon i Guds familj? Ett nytt bud ger jag er, säger Jesus. Det här är inte vilken undervisning som helst, utan ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det här är utmaningen från Jesus till oss. Och inte bara utmaningen, utan uppmaningen och befallningen i form av ett nytt bud. Se hur de älskar varandra, sa man, folket runt omkring, om den första kristna församlingen, om den tidiga kyrkan. Se hur de älskar varandra. Det utmärkte dem, den enorma kärlek som de hade till varandra. Och den måste ju ha synts för att människor la märke till den. Och verklig kärlek syns genom att den kommer uttryck i handling. Verklig kärlek kan ju inte bara vara en teori eller en tanke eller en känsla, utan kärlek är ju handling. Det uttrycks i handling. Jag lyssnade till en pastor för många år sedan som heter Francis Chan. En sån här YouTube-pastor, byggde en stor församling i San Francisco. Han är inte kvar där nu, han har startat en annan församling. Men han berättade om ett tillfälle i sitt eget liv när det här sattes på prov. Kärleken i handling. Han gick på gatan i ett av de tuffare kvarteren i sin hemstad San Francisco, där han också bor. Och plötsligt möttes han av en före detta fängelsekund på gatan, som stoppade honom. Han var en storväxt man, full av tatueringar, såg lite grann skräckinjagande ut. Och han stannar Francis och säger: det är ju du. Du är ju den där pastorn. Jag känner igen dig. Jag har läst lite av dina böcker i fängelset och så här. Och så börjar de ett samtal, och den här mannen berättar att han bor på ett övergångsboende. Han har kommit ut ur fängelset och nu bor han på ett övergångsboende. Och han har ingenstans att ta vägen efter det. Och tiden är på väg att ta slut för det övergångsboendet. Han har en familj. Han har 3 barn. Men äktenskapet är dåligt. Han har varit borta från familjen under lång tid. Han är ingen vidare pappa heller. Han vet inte hur han ska vara, varken som make eller pappa. Så han är inget vidare utav något av dem. Utsikterna för honom att starta om sitt liv och få ett jobb är oerhört små. Framtiden är rätt hopplös för den här mannen. Han är hopplös och snart hemlös. Och under det här samtalet så känner Francis väldigt tydligt hur Gud påminner honom om: det här är ju din bror. Det här är ju ditt syskon i Herren. Han har hittat fram till Jesus under tiden i fängelset. Och även om ni har precis träffats så är han ett Guds barn. Vilket betyder att han är ditt syskon. Och han går därifrån med en lite gnagande känsla i honom. Och tänker att jag skulle ju aldrig låta min biologiska bror bli hemlös. Kan jag verkligen låta den här mannen, att han hamnar på gatan utan hopp och utan framtid? Kan jag tillåta det? Och det här kändes otroligt jobbigt och skrämmande och skavde i honom. Och samtidigt så vill han väldigt gärna leva efter det som Gud säger i sitt ord och det Jesus uppmanar oss till att göra. Så han går hem till sin fru och frågar lite försiktigt: vad skulle du säga om jag tog hem en hel familj för att bo här med oss? Och Francis bor i ett hyfsat litet hus i San Francisco och han har själv 7 barn. Och nu föreslog han att de skulle ta in 5 personer till i det här lite för lilla huset. Så hans fru var väl inte överförtjust över tanken till att börja med. De hade haft människor boende hemma hos sig förut men aldrig en hel familj på det här sättet. Och det enda de visste om den här mannen, det var att han är också ett Guds barn. Det är i princip det. Men hon kände också att amen, jag tror inte att jag kan slå mig till ro med tanken att vi lämnar den här familjen och inte vet vad som händer med den. Vi kan inte ställa dem på gatan. Så de tar in dem. De bestämmer sig för det. Och ganska snart, eftersom man lever tillsammans, får man ju många nära och djupa samtal. Och Francis börjar lärjunga träna den här mannen och kvinnan. Och barnen tar sig an, deras barn tar sig an de andra barnen och fostrar dem in i vad innebär det att lära känna Jesus. Hur kan vi följa honom? Efter 6 månader tillsammans i det här huset så hittar de en lägenhet till familjen där de kan flytta ut till. Och mannen är fortfarande idag pastor i en församling med inriktning på att hjälpa före detta fängelsekunder ut i samhället igen när man har avtjänat sitt straff. När vi älskar varandra i handling, oavsett om det handlar om inom församlingen eller människor som finns i våran omgivning i samhället eller någonting annat, så syns det och märks. Det är omöjligt att älska andra människor utan att det inkräktar på våra liv och upptar våran tid och våran kraft. Och utan att det gör det så kan vi inte leva efter Jesu uppmaning och efter Bibelns ord. Och det behöver inte alltid innebära att en familj på 5 personer flyttar in hos oss, förstås. Men det måste ju synas på något sätt när vi älskar andra människor. Det finns en hel mängd bibelställen som uppmanar oss till enhet i Kristus. Och att den enheten gäller hela Guds folk. Ett exempel är det här när Paulus i Efesierbrevet 4 skriver så här: jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. För vi är ju en enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren. En är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Det här är våran kallelse som Paulus beskriver på det här sättet. Att alla som bekänner sig till Jesus, oavsett vem man är, oavsett om det är syskon i den lokala församlingen eller en gren av kyrkan som jag har personligen väldigt svårt för att se hur de kan resonera som de gör, så är det fortfarande min kallelse att älska dem som mina syskon. För det finns bara en kropp. Och det betyder ju att de här etiketterna som vi sätter på varandra eller oss själva ibland, som EFK-are eller pingstvän eller metodist eller livets ordare eller lutheran eller reformärt eller katolik eller episkopal eller presbyterian eller anglikan eller vad det nu är. Det finns fler. De är egentligen oväsentliga. De kan ju säga någonting om vilken min tradition är och vilken teologisk fåra jag befinner mig i. Men vi är alla överens om de absolut mest centrala delarna i den kristna tron. Det som gör oss till kristna. Vi kan alla ställa upp på de urgamla bekännelserna som kyrkan formulerade i tidigt stadium. Som grundar sig i Jesu och apostlarnas undervisning. Det kan alla trosinriktningar ställa upp på och skriva under på. Och det är det som är centralt. Det som skiljer oss åt är ju andra frågor som inte hör till det mest centrala. Och det som har drivit oss isär mer än någonting annat är mänsklig stolthet och mänskligt temperament. För att splittring och misstänksamhet och att ständigt prata illa om andra kristna sammanhang, det bottnar absolut mest i rädsla och i ett behov av bekräftelse av det egna sammanhanget. Det känns bra för mig att lyfta upp mitt eget sammanhang över andra sammanhang. Jag tillhör de här. Vi är så här. Vi är inte som de andra. Det är egentligen en form av självbekräftelse som vi behöver genomskåda. För kyrkan är inte en åsiktsgemenskap. Den är en trosgemenskap. Det är tron på Jesus som förenar oss. Inte att vi tycker likadant, varken i andliga eller teologiska frågor eller någonting annat. Vi är ju oerhört olika som människor. För att Gud älskar ju variation och mångfald. Han är ju en fantastisk skapare och vi ser ju det överallt i Guds skapelse, hur den här mångfalden är enorm och fantastisk. Och det är den ju också när det gäller oss människor. Vi är ju så fantastiskt härligt olika på många sätt. En del av oss styrs kanske mer av intellektet. Och för andra är det tvärtom. Vi styrs mer av våra känslor än logiskt resonemang. En del människor är naturligt konservativa, tycker det är jobbigt att saker och ting ändras och vill bevara det som har varit. Och andra är progressiva och längtar efter förändring. En del älskar form och ordning och tycker att det är skönt och vilsamt och bra när det är struktur på allting. Och andra älskar frihet och spontanitet. Vi har olika gåvor när det gäller Guds rike också, där en del har fallenhet för evangelisation och tycker att vi ska betona det i alla lägen, och andra tycker att vi behöver ett socialt arbete där att finnas där för de utsatta är överordnat allt annat. Och ett annat problem som relaterar till det här, det är också att vi har så otroligt svårt många gånger att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Utan vi tenderar att vilja välja det ena eller det andra. Ställa saker mot varandra. Men ett av de viktigaste orden i Nya Testamentet, det är ordet och. I väldigt många av de här fantastiska sanningarna som vi möter i Nya Testamentet så finns ordet och. Har ni tänkt på det? Jesus var fylld av nåd och sanning. Jesus var både konservativ och radikal. Paulus framhäver både värdet av vårt förnuft och betydelsen av att uppleva och erfara med våra känslor. Han talar både om form och ordning och om frihet och spontanitet. Jesus uppmanar oss både att göra folk till lärjungar och vittna om honom och att ta oss an de utsatta och svaga. Inte det ena på bekostnad av det andra. Och vi behöver inte ställa de här sakerna mot varandra, utan en mogen kristen tro balanserar de här sakerna samtidigt. Det är inte antingen eller, utan ofta både och. Och det borde fylla oss med en del ödmjukhet också. För det finns ingen kristen församling eller kyrka eller samfund eller del av kyrka eller rörelse som har hela sanningen. Utan många gånger så är ju våran teologi mer färgad av vår personlighet och våran miljö än vad vi vill erkänna. Och det är därför Paulus säger också i Efesierbrevet att vi tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Vi har inte hela sanningen i den här församlingen. Men tillsammans med varandra så kan vi hjälpas åt att förstå Guds storhet. Och tillsammans med hela den världsvida kyrkan så kan vi teckna bilden av Kristus som blir mer sann än om en enskild församling eller rörelse gör det själva. Det finns säkerligen saker som vi tror eller har trott eller praktiserat i den här församlingen som inte är helt sant och rätt. Det kanske det gör fortfarande. Vi strävar ju efter att vara så sunda och så sanna som möjligt och som vi tror att vi ska gå åt och så vidare. Eller betona. Men en dag när vi inte längre ser som i en spegel, då kommer vi kanske se att det här fick ju vi inte grepp om. Här hade vi en liten skev syn på det här området. Så kommer det säkerligen att vara. Och det är bra och nyttigt för oss att förstå det. Inte minst i relation till andra kristna. Det finns saker som vi har missat som finns i andra traditioner. Som rikedomar. Hos varje kyrka och varje församling så ryms ju både det gudomliga och det mänskliga. Kan vi lära oss någonting från andra kristna traditioner? Ja, det är klart vi kan. Det vore otroligt korkat om vi inte tänkte att vi kunde det. Finns det ärligt kristna, Jesus älskande människor i alla sammanhang? Absolut, det gör det. Finns det saker i andra traditioner som jag ibland kan undra om det där verkligen stämmer med Bibeln? Ja, det gör det också. Men jag kan ju bara ta ansvar för mitt eget sammanhang och mitt eget liv. Jag kan inte ta ansvar för hur man resonerar i ett annat sammanhang, utan det får vi ju lämna till Gud. Det allra viktigaste motivet och uppmaningen till kristen enhet hittar vi dock i en bön som Jesus ber. När han samlar ihop sina lärjungar och håller sitt avskedstal i Johannes kapitel 14-17, så ber han ju så här i det 17 kapitlet. Jag ber att de alla ska bli ett. Att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Han ber att vi ska vara ett. Som kristna syskon. På samma sätt som sonen och fadern är ett. Det kan vi ju fundera på. Hur nära, hur förenade tänker vi att sonen och fadern är? Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus. Jag gör ingenting som jag inte ser fadern göra. Vi är ett, säger han. Och Jesus ber att vi ska vara ett på samma sätt. Inte bara stå ut med eller acceptera varandra, utan var ett hjärta och en själ. Varför då? Jo, för att då ska världen förstå, säger han. Det kommunicerar något oerhört centralt till det omgivande samhället när vi älskar varandra. Vad är det som övertygar människor om att Jesus är Messias? Att han är den här världens enda hopp? Ja, ofta tänker vi nog mer i termer av att bara vi får chansen att bevisa att Bibeln är historiskt sann, kanske. Då. Eller att vi kan peka på alla profetier som har förutsagt både Jesus och allt annat som händer och visa hur de har gått i uppfyllelse. Då kommer väl människor till tro. Eller om de får se ett riktigt mirakel som inte går att förklara bort. Eller om Gud visar sig på ett sätt som gör att alla ser och kan tro, då. Eller så sätter vi vårt hopp till kändisar, det gör vi alldeles för ofta. Vad bra att den här personen har blivit kristen eller kommit ut och börjat berätta om att den är kristen. För då fattar ju människor. Men det är ju inte det Jesus betonar. Utan han säger ju att när vi som är hans folk och hans kyrka är ett med varandra och med Gud, är ju då världen ska förstå. Det är ju inte bara för att det ska vara mysigt och trevligt. Eller för att det är skönare med lugn och ro eller frid och fröjd. Utan vårt centrala uppdrag i världen, kyrkans hela kallelse, hänger på att vi är ett med varandra och visar varandra kärlek. Det är ju vad Jesus säger. Allt det vi längtar efter, jobbar för hela tiden, ber för mer än någonting annat, nämligen att få föra människor till tro och relation med Jesus. Det hänger på det här, säger han. Hur vi står enade och visar varandra kärlek. Annars så skjuter vi ju vårt eget vittnesbörd i sank. Och det är det som sker gång på gång på gång när världen tittar på när kristna rörelser och kyrkor och människor bråkar med varandra. Så viktigt är det. Och det här är ingen självklarhet eller något som sker automatiskt, utan det här sker ju för att vi påminner oss om det, vilket jag tänkte att det var bra att vi gjorde idag, för det var ett tag sedan. Och att vi jobbar för det här. När vi firar gudstjänst tillsammans i Kumla kyrka här om veckan och har en hel bönevecka för kristen enhet. Att vi är tillsammans och ber tillsammans, det är ju ett sätt att jobba för det. Trots våra olikheter, våra olika betoningar, så är vi ett i Kristus. Så anledningen till att vi gör alla sådana saker, det är ju för att världen ska kunna tro. Amen.